Välkommen till Kyrkpodden Kristianstad som sänds av Svenska kyrkan. Jag har som vanligt bjudit in två gäster som får reflektera och samtala tillsammans. Denna gång med utgångspunkt i juldagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliets andra kapitel. Jag heter Karin Skilborg och med mig idag har jag Nikola Johansson.
Hej.
Landskapsingenjör och tonårsmamma som älskar mötet med andra människor. Du binder kransar och bygger rabatter. Tillverkar glasblommor för trädgårdar och tillbringar gärna tid på loppis och återbruk. Du är dessutom halvaustraliensare, född i Kivik, men idag så hittar vi dig på kyrkogården i Kristianstad som kyrkogårdsmästare.
Ja.
Välkommen!
Tack så mycket!
Och jag har med mig Heikki Ranta.
Hallå!
Hej hej! Som är byggnadsantikvarie och specialist inom restaureringsarkitektur.
Mm.
Bonuspappa och farfar till, och har ett stort intresse för det kyrkliga kulturarvet. I kyrkan, på kyrkogården, i konst och i föremål. Du är född och uppvuxen i Finland.
Stämmer bra, ja.
Och idag så hittar vi dig som stiftsantikvarie i Lunds stift.
Japp.
Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Och som vanligt så börjar vi att lyssna till helgens text. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne på härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hednarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det sagts dem. Väcker det här några tankar hos dig, Heikki?
Jo, men det gör det väl. Och det som slår mig mest där är ju egentligen allt det enkla kring Jesu födelse. Föräldrarna var liksom inga adelsfolk, utan det var helt vanliga människor. Jesus, när han föds, så sker det inte på ett fint BB eller på ett hotell, inte ens en härberge, utan i ett stall bland alla djur. Och, ja, man kan tänka sig lukt och fukt. Ganska gräsligt kanske. Och sen de första vittnen till Jesus, det är ju de här herdarna. Ett väldigt enkelt yrke då. Ta hand om djuren, vistas ute på åkrarna, ängarna med sina djur året runt. Bo väldigt dåligt. Jag tror inte att de var de mest välskötta människorna som kom till stallet och vittnade att Guds son hade fötts. Jag tycker just den här enkelheten i det hur Guds son blir människa är ju det som är oerhört slående. Och det här liksom i kontrast till det hur man sen i kyrkokonsten beskriver det här och hur lysande allting blir och hur Jesus barnet i Marias famn ofta omringas av de finaste klädseln och så där i kyrkoskulptur från medeltiden och så där. Så liksom bilden i texten är något helt annat än vad vi ser i kyrkokonsten. Och det tycker jag är jättespännande kontrast. Någonstans skedde det en sån här överföring av tolkningen från det ena till det andra.
Något du känner igen?
Absolut. Det jag tycker, min känsla av och det som kanske liksom berör mest, det är det här när ängeln kommer ner och berättar den här händelsen. Och att en person kan antagligen ha ett väldigt starkt budskap. Att man kan få herdar till att vända om, att gå vidare och gå och leta upp, alltså lämna sitt arbete, gå vidare, hitta det de söker och komma dit och liksom bekräfta att detta har faktiskt hänt och tycka att de kunde ju blivit jätterädda och vänt på klacken och dratt liksom, eller så. Det tycker jag nog är det viktiga, att ett starkt budskap kan föra människor till rätt plats och hitta det de söker och bekräfta liksom. Det tycker jag är viktigt.
Är det någonting du i din arbete på kyrkogården som du tänker i?
Ja, alltså att vara tydlig och kunna förmedla information och förklara. Nu jobbar ju vi med en lag, alltså en begravningslag, och den är inte så kul egentligen. Den är jätteviktig, men den är liksom ganska, den kan ju vara väldigt förtydlig eller vad ska jag säga, väldigt stark i sin människors önskan kanske skulle man vilja framhäva lite mer än en lag. Men ibland är det ju lagen som tar över. Sen är det att vara tydlig, och då kanske man ändå kan få igenom rätt mycket. Liksom, eller sådär. Jag tycker, ja. Och sen samla människor. Vi samlar ju alla människor som har sorg på ett och samma ställe. Och ska försöka göra den miljön så vacker och fin som möjligt, att man kanske ändå får en upplevelse av att kärleken är större än sorgen ibland, förhoppningsvis. Eller så.
Mötet med människorna.
Ja, mötet med människorna. Jag möter jättemycket människor. Och det är ibland, det var någon som sa till mig att hur kan du jobba med människor som alltid är ledsna? Och då tänkte jag att det är de inte alltid. Men det är klart att ibland börjar de där. Och sen så får man följa med dem. Vi har ju dem med oss i 25 år. Det är det en gravrätt är. Och då kanske de följer med oss i 25 år. Och då ser vi deras väg genom sorg och så. Så att, men det är inte en sorglig arbetsplats. Den är fin.
Och du, jag tänker tillbaka på texten. Mm. Påverkar det ditt vardagsliv? Hur du tänker på, som du pratade om, de kontrasterna.
Det här med kontrasten mellan enkelheten och det liksom mest fantastiska och konstnärliga och de här fantastiska miljöerna som jag jobbar med, alltså kyrkobyggnader och det kyrkliga kulturarvet, alltså det fina, det vackra och det väldigt, väldigt, vad ska man säga, där man har satsat så oerhört mycket. Samtidigt så finns den här enkelheten någonstans där, och det är det som är meningen också, att det ska vara lätt att komma till en kyrkobyggnad och det ska vara lätt att närma sig kyrkan, det kyrkliga kulturarvet, allt det fina, allt det vackra som finns liksom bland oss i vardagen, där kyrkobyggnaden finns runt om den, så finns ju staden med kanske med lite mer enkla saker och kanske mer komplicerade saker. Men det finns liksom någonting enkelt men samtidigt någonting väldigt vackert och lysande och fantastiskt i det här som en kyrkobyggnad och kyrkorum förmedlar. Så det tycker jag, den här kontrasten är på något sätt väldigt, väldigt inbjudande. Om man liksom vågar ta emot den där inbjudan, det tycker jag.
Och den kanske till och med börjar på kyrkogården.
Ja, absolut. Och kyrkogården är ju en del av det kyrkliga kulturarvet som vi har. Du, Nicola, du nämnde begravningslagen, så vi har ju faktiskt också kulturmiljölagen som jag jobbar väldigt mycket med. Och det är ju svenska statens vilja att skydda det kyrkliga kulturarvet. Det vill säga kyrkobyggnader, begravningsplatserna och kyrkliga föremålen, konsten. Allt detta är skyddat enligt lagen. Så det är liksom, lagstiftningen är ju samhällets viljeyttring, och det är det som både du och jag jobbar med. Och jag tycker det är jättekul att mötas kring de här frågorna.
Och nu får vi lyssna när ensemblen med Eva Svensson på piano och Kalle Engqvist som dirigent framför Stjärneljus, Änglaljus av John Rutter.
Thank you.
Det var alltså John Rutters Stjärneljus, Änglaljus vi fick lyssna till. Framförd av Eva Svensson på piano och ensemblen dirigerad av Kalle Engqvist. Vad tror du, Nicola, om det är så att det hade varit så vackert som Heikki ser i den medeltida konsten och det kulturarv vi har idag? Om det hade varit så vackert kring Jesus när han hade fötts, hade det spelat någon roll för hur det hade blivit, tror du?
Det tror jag säkert. Alltså, jag menar, en person som, om man nu säger att han börjar från botten liksom och jobbar sig uppåt i både sitt sätt att förmedla sitt budskap, och han har jordnära föräldrar som lär honom om livet och bra uppfostran och liksom så här. Tror ni inte att det hade ändå varit svårare om det hade varit en bortskämd liten pojke kanske? Liksom, nu får han ändå jobba för sitt budskap. Han får visa människor att jag är bara en av er. Jag är likadan som ni. Liksom. Jag kämpar för att nå mina mål och komma dit jag ska och få fram det budskapet som jag vill få fram. Jag tror att han kanske tas lite mer seriöst, eller? Kanske.
Vad säger du, Heikki?
Nej, men det är en jätterolig fråga faktiskt. Jag tror att det handlar lite om igenkännande.
Mm.
Att Gud någonstans ville att Jesus ska vara en typ som alla känner igen. Han var lite stökig i skolan. Jag tänker på vad han gjorde i templet och höll på att råda till det ordentligt och sådär. Så att det finns liksom många aspekter i Jesu jordsliga eller världsliga liv som kanske är lite någonting som man känner igen.
Mm.
Och det är också lite paradoxalt på något sätt, därför att Gud behöver ju inte vara någonting som man känner sig igen i, utan det är liksom, det är så långt ifrån oss som väsen. Gud är ju liksom större än någonting.
Mm.
Och sen så ändå blir Guds son någonting som föds i en stall och blir lite stökig i templet och har diverse svårigheter i livet. Och det slutar inte så bra heller för den delen. Mm. Så att det är paradoxalt där också.
Mm.
Så dagens barn som är lite stökiga har en...
Alltså, om jag nu var en pedagog istället för en antikvarie, så tror jag att jag skulle jobba lite med det här ämnet. Jag vet inte. Men ja, varför inte?
Men han är väl lite som en vanlig kille också.
Ja.
Alltså du vet, alla är väl inte helt på rätt spår alltid.
Nej.
Så. Och att man kanske faktiskt, när man har en personlighet och när han får var lite stökig eller så, och att man faktiskt är normal då eller vanlig. Jag tror att det känns igen kanske bättre att man tar det till sig. Vi är ju faktiskt bara människor. Det man har en aha-upplevelse är ändå det som kanske ger en lite mer, det ger lite mer substans liksom i det man hör och ser och känner.
Och någonstans ville väl Gud uppenbara sig som en människa, så jag tycker att han gjorde jobbet mer än väl, kan man säga. Det finns ju liksom folk som faktiskt kan få uppleva sådana saker som Jesus gjorde. Jag tänker liksom bara de här sista tiderna i hans liv, som han blev liksom fullständigt utmobbad. Det är ju så som många upplever. Alltså en fullständigt utanförskap, och trots att man har hela tiden velat väl på något sätt. Att ändå hamnar man så konstigt och så tokigt i livet. Och det här berättelsen om Jesu födelse är ju också ett sånt liksom ytterst konstigt början av livet, kan man ju tycka.
Mm.
Sen tycker jag att det är en ytterligare en sak där som jag tycker är ganska häftigt, som jag redan som barn tyckte det var väldigt spännande. Det sägs ju i evangelietexten att Maria lyssnade och tog de här orden, och hon tog de här orden i sitt hjärta.
Mm.
Inte i sin hjärna, utan i sitt hjärta. Och där tänker jag ofta att liksom, det handlar väldigt mycket om känslor. Eller hur? Liksom att Maria ville inte utforska de här orden i sin hjärna med intelligensen, utan med sina känslor. Och det är kanske på det sättet vi ska titta på Jesus och Jesu födelse och på julen och allt det här.
Absolut. Nej, jag håller med. Det var, jag har inte tänkt på det sättet. Men det, nu när du säger det, det är klart att tänker man logiskt så kanske det inte är så logiskt. Eller tekniskt möjligt också, eller vad man nu ska kalla det. Men om man tar det till sitt hjärta så är det väl ändå det som är... Hon tittar ju på honom som ett barn. Som vilket barn som helst. Oberoende var han kommer ifrån och hur han blev till och allt det där. Så var det ju hennes barn. Från dag ett. Så fort han var född så var det hennes. Och hur han utvecklade sig. Och så blev han folkets. Och då talar man ju genom hjärtat.
Det var fint. Det har jag inte tänkt på själv.
Nej, allt ska man inte behöva tänka sig själv.
Nej,
man kan ta lite saker i hjärtat också.
Ja. Ja, och det är ju mycket det som talar till det estetiska och konsten och hela den biten. Jag tänker på kyrkogården, man förstår inte, man vet inte vad som händer kanske, vad man ska tro och... Och så.
Och jag menar många gånger när man är på kyrkogården så är man ju där för att man har mist någon. Men vi skapar ju miljöer där man kan sitta och reflektera och känna. Och vi har ju människor som är på kyrkogården varje dag.
Mm.
Det, för dem så är det som att gå ut och hämta posten. De går till kyrkogården av känslor. De har sina känslor just där just då. Liksom.
Och det där tycker jag är helt fantastiskt att just... Det kulturarvet som kyrkogårdarna är liksom tillgängliga och öppna för människor för deras spontana besök utan att liksom sätta gränser på att hur du tänker, vad du tror, vad är din inställning i livet och i religion eller så.
Det är kravlöst.
Det är kravlöst och det är jättefint.
Varför du är där, det är din ensak. Men, och många gånger så träffar man andra människor som är där för samma sak. Man får ett utbyte, man har kanske ett behov eller känsla. Att förmedla och så. Så att, nej, det är en fin plats att jobba på. Och även i samråd med kyrkobyggnader eller, och övriga kollegor. Så ett trevligt och fint samspel.
Jag tror att de orden får avrunda dagens podd. Tack så jättemycket Heike.
Tack så mycket.
Tack så mycket Nicola.
Tack så jättemycket.
Och god jul.
Vi har god jul.
Och det här var sista avsnittet i den här programserien. Kyrkpodden Kristianstad återkommer i vår.